Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Sjödin och Ingeberg Olafsson.
Välkomna till Folkhögskolepodden. Idag träffar vi Anna Ekström, utbildningsminister i den förra socialdemokratiska regeringen och numera en central figur inom folkbildningen med flera nya uppdrag, bland annat som ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation Rio, för ABF Stockholm och för Biskops Arnö, Nordens folkhögskola. Och temat för dagens samtal är hur folkhögskolorna på bästa sätt kan förbereda sig inför framtiden. Varmt välkommen, Anna. Ska vi börja med en omvärldsspaning direkt kanske? Hur skulle du beskriva läget för folkhögskolorna just nu?
Man kan beskriva läget på olika sätt. Ett sätt är att säga att vi fick ett tillskott i årets budget, ett tillskott på 100 miljoner kronor som var mycket välkommet och som verkligen var välbehövligt. Men man kan också beskriva det mycket dystrare eftersom vi i den förra budgeten fick en minskning så att vi fick en halv miljard mindre. Och det var någonting som framförallt har gått ut över yrkeskurser men som också har gått ut över en hel del andra kurser i folkhögskolan. Men jag väljer att säga att glaset är halvfullt. Vi gör väldigt mycket bra i de svenska folkhögskolorna men vi skulle kunna göra så mycket mer och så mycket bättre om vi fick mer pengar och gärna fler platser också.
Vad anser du att folkhögskolorna behöver göra för att stå starka även framledes?
Men vi är ju bra i svensk folkhögskola. Vi är den här annorlunda chansen för väldigt många ungdomar som har farit illa i skolan och inte har tränat under de 12 åren när man har gått i grundskolan och gymnasiet så har de knappast tränat på något annat än att hantera skolmisslyckanden. När de kommer till folkhögskolan så blir de plötsligt, får den här möjligheten att lära sig på sina villkor. Och då är det väldigt många som tar jättestora kliv framåt. Det är vi duktiga på. Vi är duktiga på att anpassas jättesnabbt efter ändrade förhållanden och förutsättningar i omvärlden. Att blixtsnabbt ställa om och se till att anordna nya kurser. Vi är jättebra på att skapa nya yrkesutbildningar långt innan det mer långsamma vanliga utbildningsväsendet. Så är det ju vi som historiskt har startat fritidsledarutbildning, socialpedagogutbildningar, elevassistentutbildningar av olika slag och nu lärarassistentutbildningar. Vi kliver in och tar ansvar när ingen annan gör det. Och sen är vi också väldigt bra på att se till att det som behövs i samhället brett också blir gjort. Oavsett om det är kulturkurser, om det är aktiviteter för ensamkommande flyktingar. Vi är blixtsnabba på att hantera det. Och sen är vi den här stadiga kulturproducenten i hela landet som ser till att det finns kulturverksamhet utanför storstäderna.
Och vad är utmaningarna då?
Ja, utmaningarna är ju lite baksidan av allt det här som jag pratar om. Vad är egentligen intresset för att det finns kultur i hela landet? I valrörelser är det lätt att prata om landsbygden. Men vi som då finns på landsbygden på riktigt, år ut och år in. Vi ser ju att de satsningar som görs är alldeles för små för att vi ska få riktigt chansen. En annan utmaning är kortsiktigheten, pengar som kommer och som försvinner i budgetsatsningar och budgetneddragningar. En tredje utmaning är en annan sorts långsiktighet. Vi skriver inte i Sverige upp ersättningarna och resurserna till livsviktiga verksamheter i takt med inflationen alla gånger. Och det märker vi på folkhögskolorna. Och sen är en fjärde riktigt jobbig utmaning. Det är den bild av folkhögskolorna som sprider sig i offentligheten. Vi som verkar i folkhögskolorna vet ju vilken nytta vi gör. Men det är en mycket mer negativ bild och det stöd vi har fått från samtliga riksdagspartier hittills, det har vi ju inte riktigt längre.
Hur ser den negativa bilden ut, skulle du säga?
Nej, men det är väl en tvådelad bild. Det finns en effektivitetsjakt och tro på supereffektiva marknadslösningar som breder ut sig. Och det finns en misstro mot den frihet som finns inom folkhögskolorna. Det skulle jag säga är två stora. Men bakom det ligger en ny utveckling som jag är lite förvånad över och orolig över. Och det är att under mitt långa liv så har jag ju sett att folk, det som är civilsamhället eller folkrörelserna, det som är alla de här föreningarna som håller samhället levande, de möts med en allt större misstro. När jag var ung så fanns det en, jag hade ju en väldigt livaktig moderat skolungdomsförening på min skola. Och de var väldigt förtjusta i Gösta Bohman på den tiden, så gammal är jag. Men de var också väldigt intresserade. Och jag minns ju så väl den här idédebatten som var i Moderaterna på 80-90-talet. När husguden var Hans L. Zetterberg. Och han predikade ju Moderaternas... han var ju enormt viktig för Moderaterna. Och han var ju den som hela tiden målade upp att det kan inte bara vara det allmänna, stat och kommun och marknaden som löser allting. Det måste finnas ett fritt och livaktigt civilsamhälle. Och han hade någon vision. Jag för mig att han någon gång pratade om någon slags tredjedel. Att det ska ha ett stort fokus på civilsamhället. Och det där verkar bortglömt, tycker jag, i de borgerliga partierna. Så jag skulle vilja att de gick tillbaka till Hans L. Zetterbergs väldigt kloka och intressanta tankar om vikten av ett civilsamhälle. Allt kan inte lösas av marknaden eller det offentliga.
Ja, men det där är ju intressant. Vi var ju på årsmöte för det som kallas Folkbildning Västerbotten. Där ja, men folkhögskolorna och studieförbunden i vårt län samlas. Och då hade jag ju samtal med flera av de moderata företrädarna där. Exempelvis då från Medborgarskolan, som är ett studieförbund som står Moderaterna nära. Och det är ju väldigt, alltså det är ju folkrörelsemänniskor, och även de såg ju farorna. Men det är ju viktigt att liksom just nämna det. Att även Moderaterna är i grunden ett folkrörelseparti.
Absolut. Ja, och jag skulle vilja säga att även de kristdemokrater som jag känner, alla var ju inte det, men många har en bakgrund inom olika frikyrkor. Och snacka om folkrörelser och snacka om rörelser som är i opposition, fast i deras fall mot den stora, starka svenska statskyrkan. I alla fall om man går tillbaka historiskt, det är bara att läsa Utvandrarna och om Willem Moberg. Nej, så att jag håller med dig. Det här... Jag är väldigt bekymrad över den här bilden som sätts av att folkbildningen skulle vara någonting som hör arbetarrörelsen eller socialdemokratin till. Det är ohistoriskt och fel, för folkbildningen ägs av folkrörelser och civilsamhällesorganisationer över hela det politiska fältet och långt utanför det politiska fältet också.
Men om man ska leka lite djävulens advokat vad gäller den där frågan, finns det något ansvar hos socialdemokratin för den här utvecklingen? Jag tänker, man skulle ju kunna tänka sig att det har funnits en ganska stark, man skulle kunna uppfatta det som att det funnits en ganska stark vilja att muta in liksom, området folkbildning, folkhögskola, och att det kanske också skapar motkrafter. Hur tänker du runt det?
Ja, det är möjligt. Men det gäller ju då att klart och tydligt, nu är jag ju Rio-företrädare och då är det jätteviktigt för mig att verkligen klart och tydligt måla upp att folkbildningen är inte partipolitiskt en partis enskild angelägenhet. Utan Studieförbundet Vuxenskolan har Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna som huvudmän. Medborgarskolan har sina starka band till Moderaterna. Folkbildningen är på riktigt och genom historien en angelägenhet för breda lager i Sverige och hör inte till en enskild rörelse eller en enskild religion eller en enskild verksamhet.
Det är bra att säga det, tror jag. med jämna mellanrum. Jag funderar över, vi har pratat en del om, eller du har pratat en del om styrkorna som finns inom folkhögskolan, och kanske framförallt det här med att hitta människor där de är och stå bredvid på något sätt i en utveckling. Och sen har du också pratat om de utmaningar som finns, kanske ur ett samhällsperspektiv som finns runt, det kan ju vara ekonomi, men det kan ju också vara sättet man ser på folkhögskolan. Men om man skulle titta liksom i den inre cirkeln, vad vi kan göra själva, hur ser du då på utvecklingsmöjligheter för folkhögskolan? Vad behöver vi göra för att stå oss starkare? Vad kan vi själva göra?
Nej, vi måste ju bli bättre på att vi tycker ju själva att vi är väldigt bra, och det är vi ju. Men vi måste bli bättre på att få fler att inse vilken nytta vi gör i samhället och för människor. De som själva har upptäckt folkhögskolan är ju ofta väldigt så här förvånade över att den här verksamheten finns och är så okänd. Och där har vi ett jobb att göra. Inte minst Rio har ett jobb att göra där. Om vi tittar på det som den stora grupp som inte klarar en fullständig gymnasieexamen. Många av dem söker sig till komvux, men många söker sig också till folkhögskolan. Och i den gruppen så är ju, det är så uppenbart att det finns ett jättestarkt samband med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man kallar det för NPF ibland. Och där är ju folkhögskolorna väldigt framgångsrika. Och skulle folkhögskolorna inte ha skulle inte folkhögskolan finnas, så skulle ju de här deltagarna verkligen falla igenom. Och här bidrar ju vi vid sidan av, det finns ju många verksamheter i samhället för ungdomar och äldre som har NPF relaterade problem. Men det är ju vi som ser till att det inte bara blir omhändertagande, meningsfulla aktiviteter, utan att det också blir utveckling. Att det blir en väg som faktiskt leder till en möjlighet till vidare studier, en möjlighet att ta ett jobb på ett sätt som få andra lyckas med. Och det är ju vår frihet och vår unika pedagogik som gör att vi kan ge så många människor den möjligheten. Och det måste vi bli bättre på att berätta om. Jag tycker också att vi måste vara stolta och bli bättre på att informera om vilken insats vi gör för kompetensförsörjningen. Det är ju någonting där vi har fått uppdrag ifrån först regeringen Bildt, sen regeringen Carlsson och regeringen Persson, sen regeringen Reinfeldt, sen regeringen Löfven och Andersson. Och där tycker jag att vi ska fortsätta kämpa för att regeringen Kristersson också inser vilken insats vi gör för kompetensförsörjningen. För de satsningar som har gjorts på kompetensförsörjning har ju väldigt liten, eller nästan inte alls, hamnat på folkhögskolan. Och där har vi mer att göra för att förklara vilken insats vi gör.
Ja, men då kommer vi osökt in på en fråga som jag upplever att det finns en del diskussion om inom folkhögskolevärlden. Det här med balansen mellan att vad utbildar vi för, så att säga, är det någon eller något, och att det tenderar att bli, speciellt när det blir lite tuffare tider, kanske väldigt mycket fokus på just effektiviteten på något sätt, och då just i dagsläget är ju det yrkesutbildningar som är väldigt, en väldigt stor fråga. Hur ska man förhålla sig till det när det finns liksom det här, men å ena sidan den långsamgående personliga utvecklingen hos deltagarna och den resa som många behöver göra utifrån, som du säger, att man kanske har mest upplevt misslyckanden i skolgången sedan tidigare, och det här väldigt kraftfulla fokuset på att nu behöver vi utbilda för att samhället behöver någonting. Liksom. Hur tänker du runt det? Hur kan folkhögskolorna förhålla sig till de där förändringarna som kan vara ganska snabba? Hur bör vi förhålla oss?
Nej, men jag tycker vi ska akta oss för att se det här som ett motsatsförhållande. Att antingen så arbetar man med personlig utveckling, eller också så arbetar man med förbereda för yrkeslivet. Och det på, i min värld så gör man båda de här sakerna. Både på personligt utvecklande, alltså i en form som är mer åt det personligt utvecklande, och i en form som är mer yrkesutbildande. Därför det går inte att tänka sig en yrkesutbildning på folkhögskolan som inte tar hänsyn till deltagarnas behov av utveckling och stöd. Och det går heller inte att tänka sig en utbildning som till 100% bara handlar om personlig utveckling. Också den som går den allra mest långsamma utbildning i något litet bortglömt hantverk har i bakhuvudet att det måste finnas någon form av försörjning, i alla fall i de allra flesta fall. Jag träffade, när jag jobbade mycket med komvux som minister, så brukade jag alltid, när jag var ute och pratade, för där gjorde vi en stor omställning av komvux så att den blev mer yrkesförberedande och mer kopplad till arbetslivets behov. Och varje gång jag var ute så var jag de rektorer jag pratade med, för jag vände mig ofta till rektorer, att de skulle säga emot och att de skulle ge mig argument varför vi gick för långt eller för fort fram med kopplingen till yrkeslivet. Och varenda gång så sa rektorerna, nej, det är inga problem. För våra deltagare, de vill ju gå de här utbildningarna för att de vill försörja sig. De vill bara ta plats i samhället. Och på samma sätt kan man tänka sig en yrkesutbildning som inte samtidigt stärker deltagarna att vara mer aktiva samhällsmedborgare som tar hand om sin omgivning. Nej, jag vill nog se att alla de här olika momenten ska finnas i alla utbildningar. Det är olika tyngdpunkter, men vi ska absolut inte, tycker jag, vara rädda för att ta ett ansvar när det gäller kompetensförsörjning och yrkesutbildningar. Men vi ska göra det på vårt sätt.
Men kan det inte finnas en risk att det blir ändå en viss slagsida, så att det kan vara svårt att stå upp för, ja, men det du själv tar upp, till exempel olika typer av hantverksutbildningar, byggnadsvård eller vad det nu kan vara som man har på sin folkhögskola, som kanske inte, det kan ju vara så att det är, syftar till att man vill jobba med någonting, men det kan ju också i väldigt hög utsträckning, upplever jag, handla om just att man behöver tid för personlig utveckling och att man väljer att investera i det själv liksom. Men att det blir svårt att stå upp för det när trycket blir hårt.
Ja, fast jag tycker nog ändå min bild är nog att folkhögskolorna har klarat av den här balansgången och klarat av den här att ta de här många olika uppdragen på allvar. Det är ju svårt att tänka sig någon utbildning i Sverige som inte samtidigt utbildar också om till exempel mänskliga rättigheter, och som inte också tar hänsyn till mänskliga rättigheter i undervisningen och i praktiken på utbildningen, för att ta ett exempel. Alltså jag väljer att se det som att det här är fullt möjligt för folkhögskolorna att hantera de här många olika sakerna samtidigt, på samma sätt som folkhögskolorna alltid har gjort. Men det blir också upp till oss att värna om de lite mer udda utbildningarna som ingen annan bryr sig om. Det är en viktig uppgift för oss. Och det är en viktig uppgift särskilt då när det är sånt hårt tryck på hela folkbildningen, på studieförbund och folkhögskolor, att se till att konst och kultur och levande hantverk, det är något som ska finnas i hela landet. Inte bara konst och kultur ska inte bara finnas i storstäderna eller residensstäderna eller universitetsorterna, utan det är vi som ser till att de finns i hela landet. Och det är också vi som ser till att det är tillgängligt i hela landet. Det är det ingen annan som gör.
Ja, men jag tycker det där är en bra poäng. Du ska få komma in, Ingeberg. Jag ser att du är på gång. Men att det går, och att det inte står i motsatsförhållande till varandra. Att det går att göra både och. Men det kanske är viktigt, tänker jag, att ha föra det här samtalet. Att reflektera runt de här värdena på något sätt. För att när det blir snabba förändringar så går det ibland lite för fort. Och så glömmer man bort kanske vissa delar av uppgiften. Eller ja, men att det försvinner i debatten på något sätt. Jag tänker att det är viktigt det du säger i det avseendet.
Men jag tänker också att innan du kommer in, Ingeberg, att det här, om vi liksom minns tillbaka till tiden 2015 med de stora flyktinggrupperna som kom till Sverige, eller om vi tänker när Ukraina-flyktingarna kom, då var det ju faktiskt studieförbund och folkhögskolor som i princip över en natt ställde om sin verksamhet och tog emot flyktingar på ett sätt som alltså, vi var ju mycket snabbare än vad de stat och kommun och marknad var. Och det var ju för att vi har det här hela tiden samverkan med våra huvudmän som, och det omgivande samhället. Vi vet vad som händer och vi vet vad som behövs. Och det var ju ingen i folkhögskolevärlden som tyckte att, att arbetet med nyanlända, oavsett vilka länder de kommer ifrån, på något vis störde verksamheten. Det var ett åtagande, det var jobbigt, men det var ju någonting man gjorde med stor glädje, för man visste att det behövdes. Och på samma sätt tänker jag lite med kompetensförsörjningen, att här är det faktiskt något som verkligen behövs i Sverige och som möter ett behov hos våra deltagare, för de vill ju väldigt ofta ha ett jobb. Inte alltid, men väldigt ofta.
Ja, jag tycker det du säger nu är ju jättespännande också utifrån perspektivet att det som Anna var inne på, att bli någon eller något, den långa eller den kanske lite kortare processen. Det är ju viktigt att också nämna i det här sammanhanget då att det visar sig att just de här som kom till Sverige runt 2015 i det som kallas då flyktingkrisen, att det verkar ju bli den mest välintegrerade gruppen av nysvenskar vi någonsin fått. Alltså att det är fler av dem som är yrkesarbetande idag än vad det är bland motsvarande grupper som är födda i Sverige. Och det visar ju någonstans att det här att låta saker få ta tid, för någonting som jag vet blev ganska kritiserat, det var gymnasielagen. Och det är klart att det fanns brister i den, det kan man väl se. Men då börjar jag ju direkt fundera också på det här. Om man diskuterar då folkhögskolorna och vår liksom roll i att människor ska hitta sin plats. Vad skulle du säga att vi, eller vilken roll kan vi ha för ett samhällsklimat som jag i alla fall upplever att det blir hårdare, det blir mer motsättningar, just precis allt det här som ni är inne på med de snabba sakerna, så funkar ju kommunikation och sociala medier också. Att det inte alltid är de eftertänkta kommentarerna, det är snarare någonting ganska hårt för att man vet att då får man mer reaktioner. Vilken blir då folkhögskolornas roll? Alltså i ett samhällsklimat där människor och grupper finns att fortsätta jobba för att de inte ska ställa sig mot varandra.
Nej, men jag måste säga att jag gillar dem där. Vi började med att prata om Hans L. Zetterberg, Moderaternas husgud. Jag måste säga att jag gillar de här tankarna om att stat och kommun och marknad kan inte lösa alla problem i ett samhälle. Vi behöver frivilliga organisationer där människor tillsammans tar ansvar utan att behöva göra det för att få pengar eller utan att göra det för att de måste, för att det finns en lag, utan för att de vill att samhället ska fungera bättre. Och där har ju både studieförbund och folkhögskolor historiskt varit väldigt bra på att fånga upp eldsjälar och fånga upp de människor som verkligen vill bidra. Och genom att vi finns och ger en möjlighet till att det här civilsamhället faktiskt är med och tar ansvar, så bidrar vi faktiskt också till ett mänskligare samhälle genom att vi gör det lättare för människor att samarbeta för att hjälpa varandra. Och det är inte dåligt. Det är bra för samhället. Det är jättebra för de som deltar, men det är framförallt bra för de som deltar i våra utbildningar och kurser och som med den här samvaron som de får på folkhögskolan faktiskt också får en mycket större möjlighet att vara med och bygga vårt samhälle. Så jag tror att det här är ju skälet till att jag har valt att engagera mig så mycket i folkbildningen sedan jag blev av med jobbet. Att jag faktiskt vill vara med och bidra till det här. Jag tycker att det är jättevackert. Jag tycker att det är underbart att det finns en del av samhället som inte handlar om att tjäna pengar, inte handlar om att få makt, utan faktiskt bara handlar om att bygga ett bättre samhälle. Och jag ser ingen viktigare del i samhället än folkbildningen för just det.
Jag tycker att det är fantastiskt att du gör det valet, att du fortsätter att bidra på det sätt du gör. Jag tror att det har jättestor betydelse. Jag tror också att det kan vara bra att att politiken blir lite tydligare i att människor faktiskt har ett eget ansvar för hur det blir. Att det inte... Och det har ju också med samhällsutvecklingen att göra, att det kommer inte vara så att samhället kan lösa alla problem som finns, allting som uppstår, utan det blir ju i ökad utsträckning liksom, ja, men det krävs på något sätt att man själv är med och deltar och försöker bidra. Jag tänker att det kan behöva uttryckas i olika sammanhang, att vi inte liksom ska låtsas som att det kommer att finnas någon som löser allting. Och jag vet inte hur du upplever det samtalet. Tycker du att det finns liksom, i det politiska livet den typen av diskussion idag?
Nej, och det oroar mig att vi kanske var inne på det i förra podden som vi spelade in. Men just det här att folkbildningen och stödet till civilsamhället uppfattar jag som att det var mycket mer opartipolitiskt för 15-20 ja, 100 år sedan än vad det är idag. Och att folkbildningen har blivit ett område där partierna liksom inte samarbetar utan snarare motverkar varandra, det tycker jag är väldigt olyckligt. Det stämmer inte med den svenska modellen, med den svenska historien. Det stämmer inte med hur folkbildningens aktörer ser på sig själva och på sin roll i samhället. Det spelar liksom ingen roll om du kommer ifrån ett studieförbund eller en folkhögskola med band till idrottsrörelsen eller till pingströrelsen eller till någon fackförening. Det som förenar är ju att vi är aktiva i folkbildningen för att vi med olika ingångar, med olika politiska åsikter eller med olika verksamheter som grund, så vill vi ändå samma sak. Vi vill bidra till ett bättre samhälle genom att erbjuda folkhögskoleutbildningar eller studiecirklar. Och att det så goda bidraget till samhället ska ha ett politiskt stöd, det tycker jag är jätteviktigt. Och jag tycker att det är så olyckligt att det har blivit en partipolitisk skiljande fråga. Och de som är allra olyckligast över det i Folkhögskolesverige, det är ju de som traditionellt snarare har band till de partier som nu sitter i regeringen. De är ju otroligt ledsna över att det här sambandet är brutet. Och jag vill verkligen hjälpa dem att återbygga goda relationer till alla partier.
Jag är inne på det här med vad vi själva kan göra, vad som finns i den inre inflytande cirkeln för folkhögskolorna i dagsläget, och det är ju liksom på olika sätt kan man ju uppleva ökande krav på att kunna visa på resultat, och det har ju varit lite utmaning för många, för hur gör man det utifrån liksom uppgiften som vi har, och där är det ju en slags som det, och det rör ju inte bara folkhögskolorna men i samhället i stort, en slags balansgång mellan det här att väga och mäta och hur ja, men det tillitsbaserade sättet att arbeta. Hur tänker du att folkhögskolorna kan jobba med kvalitet och uppföljning på ett bra sätt för att kunna liksom, visa vad vi gör så att det går att ja, men för att få den här kommunikationen utåt också?
Det är en jätteviktig fråga, för att vi ska ju lära oss av den hårda och tuffa diskussion som har varit när det gäller studieförbunden, att vi ska vara väldigt noggranna. Pengar som är avsedda för folkhögskoleverksamhet ska gå till folkhögskoleverksamhet. Och här finns det områden som är mer eller mindre svåra för folkhögskolorna. Jag tänker på hur man arrangerar distanskurser till exempel, och hur man ser till att samverkanskurser verkligen håller en, att man har ansvar för det som sker på samverkanskurser. Så att väldigt mycket av det är att det blir ett hårt jobb för många av oss. Det där är lättare sagt än gjort, för på en liten folkhögskola, och nästan alla folkhögskolor är ju ganska små, så är det ju nyckelpositioner, att vara rektor, att vara biträdande rektor, administrativ chef, att hålla koll på administrationen. Det är få som söker sig till folkhögskolevärlden för att man vill jobba med papper och fylla i blanketter. Men det måste göras. Och vi måste vara noggranna så att vi inte hamnar i ett läge där det upptäcks att pengar har gått fel. Så det är punkt ett, tycker jag. Punkt två är väl att när Folkbildningsrådet nu ska göra om systemet för statsbidrag, då vill jag att man ska lära sig av de misstag som har skett i till exempel på skolans område, där vi har sett att allt för fluffigt uttryckta mål, det som kallas för new public management eller mål- och resultatstyrning, vi har ju lärt oss den hårda vägen att det leder till väldigt mycket byråkrati och till ibland att man gör fel saker. Snarare än att kämpa med eleverna så kämpar man med att se till att man har ryggen fri. Där ska vi inte hamna. Så att mindre så att säga, kvalitativa mål och mer kriterier som har att göra med sånt som klassstorlekar och sånt där, som är enkelt mätbart och som inte kräver jättemycket administrativa rapporteringssystem, tror jag att man ska gå på. Men här är vi ju liksom starten i ett arbete där Folkbildningsrådet har bjudit in till breda konferenser, så att och det är Folkbildningsrådet som förstås som ska hålla i det här. De har ju varit väldigt noga med att markera att när det gäller statsbidragsfrågor så vill de verkligen vara självständiga, även om vi i Rio i huvudmän, så vill de inte låta sig styras av oss, och det, så ska det förstås vara.
Mm, och här har de ju bjudit in brett, så att det är väl värt att säga också att är man intresserad av den här typen av frågor så bör man ju engagera sig lite grann från folkhögskolornas sida. Det finns ju möjlighet att tycka och liksom vara med och forma det som kommer att bli det nya systemet. Och det är ju nu det sker.
Ja, och där kan man väl lita på att det kanske blir bra, eftersom det var väl du som utsåg den särskilda utredaren för just folkbildningens villkor, Christer Nyland.
Ja, men precis. Vid sidan av Folkbildningsrådets arbete så pågår ju faktiskt en stor folkbildningsutredning med en person i spetsen som jag har en mycket, mycket stor respekt för, nämligen Christer Nylander. Som är liberal, varit riksdagsledamot i många, många år och som var ordförande i kulturutskottet. Och han kommer att lämna sitt slutbetänkande, sitt betänkande i alla fall, den 14 juni. Så att det ska bli hemskt spännande att se vad han har kommit fram till vid det laget. Hans direktiv, var jag som skrev ursprungliga direktiven, jag gjorde dem medvetet väldigt vida för jag ville att han skulle ha fria händer. Och jag är väldigt glad också att regeringen har fortsatt med den här utredningen. Man har gett tilläggsdirektiv som jag kan känna en viss oro inför. Man är så tydlig och hård med att Christer Nylander ska lägga fram förslag om att Folkbildningsrådets verksamhet ska tas över av en eller flera myndigheter. Och den tydliga markeringen mot myndigheter kan jag känna en tveksamhet till. Jag vill ju värna det fria och frivilliga, som folkbildningen faktiskt har mått så bra av under 150 år. Men jag är väldigt glad att regeringen fortsatte med kloka Christer som utredare.
Jag tänkte att vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Och i det förra avsnittet vi spelade in med dig så pratade vi en hel del om digitalisering. Och jag är väl ute efter kanske om du har något tips till mig som lärare, som folkhögskolelärare. Hur jag kan se till att finnas närvarande och faktiskt vara klassisk lärare även i digitala miljöer.
Ja, jag tror du har lärt dig väldigt mycket av det under pandemin. För då gick mycket över till digitalt och det tycker jag var en enda positiv sak som kom ut av pandemin, så var det att vi lärde oss att hantera digitala verktyg i jobbet och i utbildningen. Men jag skulle varna för stora klasser och för stora grupper. Jag skulle varna för en digital undervisning som inte är realtid. Jag tycker att det ska vara en interaktion mellan lärare och elev. Och jag skulle också påminna om en sak som vi lärde oss i skolan, nämligen att elever som var blyga och som tyckte det var jobbigt att sitta i ett klassrum. För de var den digitala undervisningen ibland en lättnad och någonting som var de upplevde så mycket bättre än en klassrumsundervisning när de kände att klasskamraterna tittade på dem. Och väldigt många av de eleverna har ju blivit deltagare i folkhögskolan, så jag tror att det finns goda möjligheter för en klok och erfaren folkhögskollärare att använda digitala verktyg för att, ja, inte minst nå de elever som är lite blyga och som ännu inte har upptäckt hur underbart ett klassrum kan vara.
Ja, men tack för det. Och ja, men avslutningsvis, finns det någonting du tycker att vi har missat eller någonting du vill lägga till?
Ja, jag skulle varna för en sak också när det gäller digital undervisning. Gör det inte för att spara pengar. Gör det av pedagogiska skäl, inte av ekonomiska skäl.
Just det. Inkludering.
Hej, men...
Ja, men då tackar vi dig jättemycket för att vi har fått prata med dig i två stycken avsnitt här av Folkhögskolepodden.
Tack Anna, roligt att få höra dina tankar.